Välkommen till Paleoteket, en podcast som handlar om hur du kan återvinna och optimera din hälsa. Vi presenterar spännande forskning, praktiska verktyg och inspirerande berättelser som ska hjälpa dig att ta makten över din egen hälsa. Vi som gör podden heter Carl Hultén och Anna-Maria Norman. En bristande maghälsa kan ge symptom i helt andra delar av kroppen. Det är något som många tyvärr inte känner till trots att mer än 1 miljon svenskar har IBS idag. Alltså problem med magen. Och tyvärr är magproblem i de flesta fall inkörsporten till annan ohälsa. Det kan vara inflammation, diffusa symptom, allergier eller autoimmun sjukdom. Och för att möta den här trenden av växande behov så har vi utvecklat kursen Maghälsa på djupet. Där vi går på djupet med att vända dålig maghälsa som SIBO och IBS. Och det här är viktiga delar av kursen som vi talar om och den senaste forskningen på de områdena. Och vi djupdyker i vad forskningen säger om de senaste naturliga terapiformerna, kostmetoder, kosttillskott, probiotika och så vidare. Och kursen den kickar igång fredagen den 3 maj och har 4 olika faser och 3 frågestunder live. Och dessutom har vi olika resurser och guider att ladda ner från kursplattformen. Så du kommer få lära dig allt om hur du kan använda kosten som en väg till läkning. När, var och hur. Hur du kan använda olika kosttillskott och probiotika. Och om du redan är medlem i hälsodetektiverna så får du som vanligt en rabatt på allt vi gör. Så även den här kursen. Och den här kursen tror vi är en perfekt väg för dig mot en bättre maghälsa. Där du inte bara får lära dig ett metodiskt tillvägagångssätt för att minska dina symptom, utan också förstå de underliggande orsakerna. För att läsa mer om kursen och anmäla dig till den, går in på paleoteket.se och klickar på utbildning. Eller klickar dig vidare från länkarna i podcastbeskrivningen. Så varmt välkommen till Maghälsa på djupet. Vi ses där när kursen startar, den 3 maj.
Innan vi kör igång med dagens tema vill jag påminna om att den här podcasten har ett utbildande syfte och inte utgör medicinsk rådgivning. Nu kör vi!
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I dagens avsnitt så ska vi prata om blodprover för att testa överkänsligheter eller intoleranser och hur vi ser på det. Och det är lite som en uppföljning på förra avsnittet som handlar om att göra provokationstester då genom att återintroducera livsmedel och se hur man reagerar. Och då finns det folk som kanske vill göra tester istället för att slippa göra den här mödosamma processen. Men då resonerar vi kring detta och hur vi ser på det. Några avsnitt som är bra att lyssna på innan är då bland annat förra avsnittet, nummer 23, om att återintroducera livsmedel. Och också avsnitt 8 som handlar om tarmhälsa och läckande tarm. För det är någonting som vi kommer in på flera gånger i det här avsnittet. Och har man inte så bra koll på just det här med kost vid autoimmun sjukdom eller för att minska inflammationer så kan man lyssna på avsnitt 3 som heter autoimmun sjukdom och kost, det vill säga AIP. Hallå, hej!
Hej!
Hej! Idag ska vi faktiskt ta en lyssnarfråga, har vi tänkt. Den här frågan har kommit in flera olika gånger, men lite olika formulerat. Men det här är då Charlotta Wahlstedt som har skrivit så här. Om man gör ett allergitest där man testar IgG och IgE-antikroppar mot olika födoämnen och ser att man inte har antikroppar mot till exempel mjölkprotein, kan man då följa ett autoimmunt kostprotokoll men inkludera mjölk? Alltså det verkar ju enklare att testa antikroppar än att utesluta en massa födoämnen och sen prova sig fram och se vad man reagerar på. Men kanske är det inte så enkelt?
Nej.
Hur är det då? Varför kan man inte göra så?
Ja, varför kan man inte göra så? För det hade ju varit så himla bekvämt. Det finns ett antal tester av den här typen. IgG-tester som ska testa överkänsligheter. Vad de här analyserna gör är att de tittar på specifika antikroppar, IgG-antikroppar. Som antas kunna visa att man är känslig mot ett visst födoämne. Och de här används, de analyserna görs oftast i Tyskland idag när man beställer dem härifrån Sverige. Och de används inte av svenska läkare så mycket, men det finns andra europeiska länder där de används. Varför används de då inte? Om man kan kolla på, jag kan ta ett exempel. En kompis som har ett barn som är 4 år gammalt som har haft en äggallergi. Och den är då bekräftad med både med pricktest eller med blodprov där man tittar på en annan typ av antikroppar, IgE, som är definitivt är kopplad till födoämnesintoleranser då. Men då vill man titta, nu vill man göra en uppföljning senare eftersom barn ofta har allergier som går över sen. Och då gjorde man att det här barnet fick vara på en avdelning hela dagen och man hade tagit bort ägg under en lång tid, man hade eliminerat ägg. Och sen så gjorde man provokationer med väldigt, väldigt små mängder varje halvtimme under liksom hela dagen fick de vara där. Och testa det. Och sen var det symptomutvärdering efteråt. Så varför gjorde de det? Om det nu skulle gå att ta sådana blodprov. Varför gjorde de då den där dagen? Det gör man eftersom IgG-testerna har stora brister på flera olika plan.
Och IgE, liksom allergin, den hade läkt ut. Så allergin kan man ju testa på det sättet om man har en riktig allergi. Men överkänslighet är någonting annat som man mäter då IgG-antikroppar. Och det var det som man inte ville göra test för utan man ville göra det här provokationstestet istället.
Ja, man kan, alltså det finns både överkänsligheter och allergier. Mm. Alltså termen överkänslighet bör nog användas när man kan hitta symptom vid exponering för ett livsmedel som är liksom större, som är markant skillnad mot vad en normal person upplever. Alltså det finns, om man ska ta det absolut från början så kan man väl dela in reaktioner mot mat i två delar. Dels normala reaktioner så på saker som är biologiskt aktiva i maten som alla kan få mer eller mindre. Och det kan ju vara jättehöga histaminnivåer till exempel eller vissa lektiner i bönor. Det får ju alla reaktioner på om man äter tillräckligt mycket och sådär. Så det är en sak. De normala reaktionerna kan vi ta åt sidan. Sen så har vi överkänslighetsreaktionerna. Och de kan delas in i allergiska reaktioner och andra överkänslighetsreaktioner. Så de allergiska reaktionerna, de är alltid antikroppsbildande. Och där tittar man i svensk sjukvård bara på IgE-antikroppar. Mm. Man tittar inte på IgG som de här kommersiella testerna vid sidan av sjukvården erbjuder. Det här är ju liksom komplicerat. Det betyder inte att IgG alltid är uteslutet ur alla allergiska reaktioner. Men IgG-testerna har inte, de saknar en viktig del. Och det är att det saknas helt enkelt studier som visar att de har ett förutspående prediktivt värde. Alltså de är inte valida.
Mm.
Det är två delar när man kollar på de test som man använder. Man använder dels en, när man gör de här IgG-testerna så använder man en metod som kallas för ELISA.
Mm.
Och det är en metod som har en hög reproducerbarhet. Alltså man kan ta två olika blodprov från samma person och så visar sig att ja, men de personerna i båda, när man kör parallella prov då, så visar sig att ja, men man kan med hög precision säga att här finns det antikroppar mot mjölk till exempel i båda blodproven. Så att metoden i sig, mätningen, är reproducerbar.
Mm.
Men det som är intressant här och som jag pratar om när jag kritiserar metoden, det är validiteten.
Mm.
För det saknas helt enkelt kliniska studier som visar att de har ett prediktivt värde när det gäller att kunna förutspå symptom.
Mm, just det.
Och det är det som gör att vi, som, om man kollar över hela världen, vi som arbetar med det autoimmuna protokollet jobbar ju mycket med överkänsligheter.
Mm.
Och några av våra internationella kollegor är Sarah Ballantyne, Chris Kresser, Dr. Michael Ruscio. Och ingen av dem använder IgG-tester för att kunna ersätta provokationstester.
Nej, precis. Men IgG-testerna kan kanske säga någonting annat än att förutspå överkänsligheter. Så de är inte helt irrelevanta. Men
nej,
de kan tala om någonting annat än vad de säger att de talar om, eller?
Ja, de har faktiskt flera olika värden. IgG-antikroppar som är förhöjda på ett stort antal olika livsmedel. Vad det visar är ju att immunförsvaret och kroppen har varit exponerade för de här antigenen. Så om ett sånt där IgG-test kommer tillbaka och säger att du har IgG-nivåer mot hirs och mot majs och mot vissa typer av fisk och den här cashewnötter och jordnötter. Och det visar bara att du har ätit de här sakerna och ditt immunförsvar har varit i kontakt med de här sakerna. Men det finns en tydlig skillnad. Ja, men till exempel när jag då personligen skickade in mitt blodprov på IgG-mätning, så kom ju det tillbaka med nästan, ja, jag hade inte förhöjda nivåer av IgG mot nästan någonting.
Mm, i mina kanske 5-6 saker som citron.
Ja, det var citron och sen var det var cashewnötter, jordnötter. Ja, och då får man ju då rekommendationen att ja, men här har du så höga nivåer så att du bör undvika den i 3 månader.
Mm.
Den här behöver du bara undvika 1 månad.
Mm.
Det där helt irrelevanta råd som inte har någon vetenskaplig grund alls. Men om man struntar i det, vad som man kan se av det, det är ju att jag har inte, kanske dels inte ätit några av de kritiska livsmedel. Mm. För jag har ju konstaterade överkänsligheter både mejeriprodukter och gluten som inte dök upp på IgG-testen.
Nej.
Jag har inte ätit dem på länge. Så att
nej,
då kan man ha låga IgG-nivåer av den anledningen.
Ja.
Men framförallt så visar låga IgG-nivåer mot födoämnen generellt visar att man har ganska bra gräns i sin tarmslemhinna. Man har inte det här läckande tarm, man har inte haft det under lång tid i alla fall. Så det är väl det enda man kan säga, att det är som en fördröjd indikator på att man inte har haft läckande tarm speciellt mycket.
Mm. Ja, men så då har det ju ett värde på något sätt testet utifrån det. Så att om en läkare då ger det här testet så visar det liksom, okej, det här finns massa saker du är överkänslig mot, du kanske borde tänka lite på vad du äter, eller? Alltså inte just de här sakerna
nej,
då, som står på
listan. Nej, det visar inte. Tyvärr så är det så att det falskt positiva och falskt negativa överväger.
Okej, det där är intressant.
Ja, alltså det är till och med så att om man ska ta ett exempel på en studie från 2010 i Journal of Allergy and Clinical Immunology, där visar till exempel att personer med komjölksallergi som blir bättre kan ha minskade nivåer av IgE som den svenska sjukvården brukar mäta, som är intressant.
Mm.
Och det är ju logiskt och stämmer överens med hela förklaringsbilden här. Men samtidigt så kan det förbättrandet vara samtidigt som man blir bättre då, de här personerna blir bättre, så har de förhöjda nivåer av IgG mot komjölk.
Alltså överkänslighet.
Så där är ökad förekomst av IgG-antikroppar förknippade med tolerans.
Mm-hmm.
Så att det är helt enkelt så, och där, ja. Det här är bara ett exempel på, det här är ju mer komplext än vad de här testen vill förespegla.
Mm.
Att det är helt enkelt inte så enkelt att man kan säga att IgG-antikroppar förutspår en reaktion, utan det kan lika väl vara så att, att ökade IgG-antikroppar förutspår tolerans. Alltså IgG bildas mot någonting som har varit exponerad mot, men det är också så att man kan ha till exempel personer som är kraftigt allergiska med IgE-reaktioner kan ju få exponeringsterapi, alltså att man inducerad hyposensibilisering kallas det. Alltså man får injektioner med ett antigen under långa tidsperioder för att slippa olika pollenallergier till exempel.
Men det görs
då,
ju kontrollerat
med läkare.
Då får
man förhöjda IgG-nivåer trots att symptomen sjunker.
Mm, precis.
Och på samma sätt så kan det vara så med de här födoämnesintoleranstesten att de kan visa förhöjda nivåer. Men det rådet du bör få då kanske inte att alls att du bör undvika det livsmedel som de säger, utan det kanske är så att man tål det på grund av.
Men troligtvis är det så att om man gör ett sånt här test och man har en läckande tär, då kommer det komma en jättelång lista med saker man är överkänslig mot.
Ja.
Och det blir ganska svårt att kombinera det med till exempel autoimmuna protokollet som redan är ganska restriktivt.
Ja.
För att om man då försöker kombinera de två så har man nästan ingenting kvar som man ska äta.
Nej.
Så det har ju varit frågor som har kommit upp förut. Så här, nu har jag gjort det här testet och jag ska börja med AIP. Kan jag försöka hitta en kombination? Så där?
Och det,
men då rekommenderar
det är liksom,
du
nej,
inte
man
det?
Kan inte, man kan inte rekommendera att IgG-antikroppar används överhuvudtaget som någonting prediktivt när det gäller vad man bör äta eller inte äta.
Nej.
Alltså de förekommer i vår närmiljö. Oftast utan att helt orsaka några symptom.
Mm.
Och det här bekräftas både av, ja, om man vill läsa mer om det så kan vi ju skicka lite länkar såklart. Men det här...
Men den studien länkar vi över till. Som du
ja, man skulle också kunna länka till en studie från professor och överläkare från Karolinska som har skrivit en artikel om det här. Det här är internationellt vedertaget egentligen att... att man inte använder IgG som någon slags prediktivt värde.
Men jag tror att det är kanske så ibland, jag vet inte riktigt. Om man gör de här testerna också på egen hand. För man får ju någon typ av läkarutlåtande.
Mm.
Jag tänker att när folk som har mejlat oss har ju inte så ofta nämnt så här, jag har gjort det med min läkare. Liksom. Utan då, jag tänker att om man gör det själv så får man någon typ av utlåtande så tror man att man ska använda rekommendationerna som står.
Ja, man får ju till och med det, recept.
Ja, men, Oj. Men i alla fall, jag tror att så här, gör man det hos en läkare eller hos en liksom funktionsmediciner eller så är det ju liksom, då kommer man ju så här, ja, kanske göra en analys eller diskutera kring hur man ska värdera det. Liksom.
Ja.
För det är ju, då gör man ju det tillsammans och gör säkert andra tester också.
Ja.
Så att det är ju inte, jag tänker att faran är väl snarare när folk gör det på egen hand.
Ja.
Och liksom tar till sig det där exakt som kommer liksom för företagarna.
Ja, alltså det har, så länge det inte finns kliniska studier som visar ett prediktivt värde. Om det är någon som har ett exempel på en klinisk studie som kopplar, som kan bekräfta validiteten av den här typen av tester.
Mm.
Och då menar vi som prediktiv faktor, alltså som kan förutspå reaktioner.
Mm.
Så länge det inte finns några sådana så tycker jag inte man ska använda dem för att kolla efter överkänslighet som är specifika, utan det är bara som att visa det är bara för att visa om man haft en, kanske haft en läckande tarm under lång tid, för då kan man tendera, rent teoretiskt i alla fall, kan man tycka att då har man förhöjt över en stor bredd av olika typer av livsmedel som man har ätit.
Mm.
Då kan man misstänka att man har haft läckande tarm.
Mm.
Och det är väl det enda värdet. Och där finns det ju andra tester. Och det kanske inte visar hur det ser ut idag heller.
Mm. Nej. Precis. Nej, men så vi pratade ju om i förra avsnittet så pratade vi om det här med att återintroducera livsmedel som är då att man utesluter under en period och sen gör man provokationstester för att se hur man reagerar.
Mm.
Och det är ju ett annat sätt då. Då händer ju någonting med immunförsvaret. Om man får en reaktion där, vad är det som händer då? Då är det någon typ av överkänslighet.
Det kan vara mängd olika typer.
Det finns olika typer. Kan man gå igenom de där olika typerna av
ja, alltså de olika typerna, reaktioner. De är ju från 60- eller 70-talen som man gjorde en indelning i olika typer av reaktioner. Och då gjorde man från typ 1 till typ 4, kallar man dem. Idag så har man lite gått ifrån det för man inser att immunförsvaret är mer komplext än vad det här anger. Mm. Och det är så att olika delar av immunförsvaret samverkar i överkänslighetsattacker. Det kan både så att cellmedierade, alltså vita blodkroppar, kan vara involverade i överkänsligheter samtidigt som antikroppar och komplementfaktorer. Alltså olika nivåer av både väldigt specifika, avancerade delar av immunförsvaret och väldigt ospecifika, generella, gamla delar av immunförsvaret, om man förenklar lite, kan vara involverade. Men i alla fall, de här typ 1 till typ 4, då brukar man säga att typ 1-allergi är då allergier som är IgE-antikroppsmedierade.
Mm.
De ger snabba reaktioner, säger man.
Mm.
Och då,
jag ska bara säga att de brukar man ju säga att de ska man ju inte återintroducera när man återintroducerar livsmedel. De har konstaterat allergi.
Så ja, är det... och har man IgE, alltså det är ju en ganska... det är en bra... det är det man tar både blodprov på och kan göra pricktester. Då kollar man IgE.
Mm.
Det är snabba reaktioner och det är det man är intresserad av inom sjukvården, förutom provokationstester.
Mm.
Så provokationstester och IgE är det man är intresserad av att leta efter. Då har man IgE, så kan det vara... De är kopplade till de här mastcellerna.
Mm.
Får man en aktivering av mastceller så flödar histamin, frisätts då. Och det sker en lokal ökning av blodgenomflödet i det område som blir exponerat för antigenet. Och man får en reaktion i kanske hud eller slemhinna eller så. Så det är typ 1. Det kan ge en mängd olika typer av reaktioner. Typ 2 kallas för cytotoxisk antikroppsberoende reaktion. Och här är det andra typer av antikroppar som binder in. Och här kan IgG vara involverat.
Mm.
Det är korsreaktioner. Den reaktion som man letar efter när man gör de här blodproverna, som är de här kommersiellt tillgängliga som vi har kritiserat, det är typ 3.
Mm. Okay.
Som man hävdar ska, och det är då komplex av antigen som IgG-medierat, som man hävdar, ja, men det kan leda till problem med leder och sådär, att det bildas komplex av IgG. Sen finns det typ 4 som är försenad överkänslighetsreaktion, och det är ofta den som man är ute efter vid när man gör provokationstester. Så letar vi mycket efter, det är därför vi väntar i 3 dagar.
Mm.
För att försenad överkänslighetsreaktion kan komma av flera olika skäl. Det kan vara cellmedierat, det kan vara mer funktionellt. Det finns ju sådana som inte överhuvudtaget, överkänsligheter som inte ens är allergiska, som till exempel laktosöverkänslighet. Så finns det också celiaki, som är autoimmunallergisk reaktion, där man blir allergisk mot gliadinet i gluten, men det är samtidigt en autoimmun reaktion.
Men när man gör provokationstester så egentligen så letar man efter flera av de här. Alltså inte bara typ 4 som kommer efter 3 dagar, utan det kan komma tidigare också. Och då är det någon av de andra som kommer tidigare.
Alltså man kan säga att det är komplexa reaktioner som ger upphov till symptom.
Mm.
Och mörkertalet, när man kollar på allergier och allergiproblem hos vuxna, så är det ett jättestort mörkertal. För just på grund av att reaktionerna är så olika. Det kan vara lätta besvär, det kan vara svåra besvär, det kan vara försenade besvär. Det är helt enkelt så att området är väldigt komplicerat och immunförsvarets reaktion är väldigt komplicerat. Så därför behöver man göra en provokationstest. Och det är det enda sättet. Sjukvården vill inte göra dyra och komplicerade och tidskrävande lösningar.
Mm.
Och hade det varit enkelt att göra på något annat sätt, så hade inte sjukvården använt eliminering och provokationstest som man gör idag.
Nej.
Och det är det som vi använder, det är det som är den gyllene standarden för att få fram överkänsligheter.
Mm. Vad är gyllene standard?
Gyllene standard är den främsta och bästa metoden när det gäller att ta fram överkänslighetsreaktioner. Och det är eller inte bara överkänslighet. Gyllene standard, det brukar man säga, man brukar utnämna den bästa och den av professionen utvalda metoden för att mäta någonting, som golden standard är vad det kallas för i litteraturen. Och golden standard när det gäller överkänsligheter är exponering efter eliminering.
Mm.
Och det måste man idag göra, eftersom det är liksom är så många olika sätt som man kan vara känslig. Som vi var inne på i början, att det kan ju också vara biologiskt aktiva ämnen i maten som ger upphov till normala reaktioner.
Det där fördjupade vi oss inte i. Hur menar du med det?
Ja, det var ju som, när det gäller reaktioner mot mat så fanns det dels de normala reaktionerna och överkänslighetsreaktionerna.
De
så
normala, de, vad innebär
ja,
de?
Ja, alltså de normala är ju på biologiskt aktiva ämnen i maten. Som det, jag tror jag nämnde exemplen histamin och lektiner i bönor till exempel.
Just det. Och det är normala reaktioner som alla får.
Ja, exakt.
Och det ger också IgG, eller?
Nej, de behöver inte vara... De kan vara... Ja, det är ju två helt skilda mekanismer för hur de irriterar tarmen och hur de orsakar reaktioner.
Mm.
Men där finns det också en individuella tröskelvärden för hur de normala hur lätt de normala reaktionerna initieras.
Mm.
Så att det finns en mängd olika sätt som immunförsvaret kan reagera. Det finns en mängd olika sätt som hur lätt kroppen kan reagera på normalt innehåll av irriterande ämnen i mat. Det är glykoalkaloiderna som finns i potatis också och sådär. Allt det där kan skilja sig, och det enda man kan använda det är exponering i dagsläget. Det finns liksom inga vägar runt det.
Nej. Så att man tänker då, vi hade ju den här frågan då som vi började med från Charlotta Wallstedt. Där hon frågade om det inte liksom framkom några antikroppar mot mjölkprotein i hennes test. Kan man då följa AIP då? Men inkludera mjölk, var hennes fråga.
Nej, det är helt enkelt så att att inte ha antikroppar mot något kan betyda en mängd olika saker.
Mm.
Det kan betyda att du inte är känslig mot det. Det kan betyda att du har andra typer av cellmedierade reaktioner eller IgE-medierade reaktioner. Det man är allergisk mot är ofta proteiner.
Mm.
Nästan alla de här vanligaste födoämnena är proteiner, och på ett protein så finns det olika epitop.
Mm.
Alltså olika delar av det proteinet kan man vara känslig mot.
Så att,
det är helt enkelt så att har hon inga antikroppar mot det så kan det betyda att hon är känslig eller okänslig. Eller
det säger ingenting.
Det säger absolut ingenting. Det är till och med så att om hon hade haft antikroppar så skulle det kunna vara att det är en utläkt överkänslighet som hon tidigare haft.
Mm.
Alltså det är helt, att kolla på ett enskilt så är helt, det har inget värde alls.
Utan man måste göra helt enkelt där och lyssna på kroppen.
Ja.
Eller? Det är det enda.
Ja, alltså det man gör är att man följer den metod som vi anger tydligt. Och den följer ett visst schema baserat på vad som är vanligt och ovanligt när det gäller överkänsligheter. För det vet vi också.
I AIP så utesluter man ju det som är vanligt att få reaktioner emot. Och sen så tar man in dem successivt och återintroducerar om man vill. För att se om man får reaktioner.
Inom AIP är dels den gruppen som där det är vanligt med... allergier.
Mm,
så några av dem är ju alla är inte eliminerade. Det finns ju saker som skaldjur som är vanligt med allergier men som ändå är med.
Men
mjölk och ägg ligger ju absolut högre i topp och de är ju uteslutna. Ja. Så det finns ju en överlapp här med vanliga allergen, vanliga matallergen.
Mm.
Men det finns också den här gruppen med bara tarmirriterande eller ämnen som kan perforera tarmväggen.
Så det är olika anledningar till att de är uteslutna.
Ja, men det är en minimerad allergi. Det är en allergenreducerad kost kan man väl säga.
Precis.
Där man tar bort de vanligaste.
Ja, men bra. Då hoppas jag att Charlotta tycker att vi har besvarat frågan.
Jättelånga svar. Vi bara kritiserade de här antikroppstesterna som
ja,
är så vanliga.
Jag hoppas att de inte blir ledsna nu. De som har testerna.
Nej, de kan ju vara lite... intressanta för att få lite... Ja, man får ju en inblick i hur det ser ut i ens blod.
Mm.
Men som att ge svar på vad man bör äta eller inte äta är de ingenting att ha.
Nej.
Så att man kanske, och med tanke på det så kanske de är lite väl dyra i och med att det är ju bra tester som är som har en högre producerbarhet. Och men de kanske är mer lämpliga att använda inom forskning än att använda som klinisk.
Mm.
Och det är någon sån där generell kritik jag har att man kanske... är lite väl snabb idag att använda metoder och teorier bara för att de ligger i frontlinjen, så kanske man inte ska hoppa från rön till klinisk tillämpning direkt. Och det här är ett exempel på det.
Mm. Ja, men bra. Men då känner vi oss färdiga med den här frågan.
Ja.
Ja, tack för idag.
Tack för idag.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig. Vårt medlemskap Hälsodetektiverna är en gemenskap online där du träffar likasinnade, får hälsoinspiration hela året och kan ställa frågor direkt till oss på våra medlemsseminarier. Nu under våren startar också 2 onlinekurser. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, autoimmun protokoll, samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsfas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet som riktar sig till dig med IBS och misstänkt eller konstaterad SIBO. Vi fokuserar helt på vad du kan göra med kost, livsstil och strategiskt utvalda kosttillskott. För dig som föredrar att läsa finns också våra 4 böcker. Besök paleoteket.se för att veta mer och glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Du hittar länkar i beskrivningen till podcastavsnittet.